blivit något av höstens jingel här. Vi har ju tema B. B som Stefan redan har varit inne på. B som i bekänna, B som i belöna, belysa, befria, befästa och nu då bevittna. Detta med vittnesbörd eller att vittna, Stefan var ju inne på det. Jag vet inte, var det någon som hade varit på rättegång någon gång? Ja, inte så många. Jag har varit det några gånger. Inte som åtalad, men som vittne eller som stöd för någon som ska vittna eller som stöd för någon som var åtalad. Och det är ju lite speciellt det där. En miljö som i alla fall inte jag är så jättehemma i. Och vid ett tillfälle, jag har jobbat på något som heter Nattcafé för hemlösa i Halmstad. Så blev jag uppringd en helg, en lördag morgon, tror jag det var lördag eller söndag morgon. Vi hade i alla fall stängt på nattcaféet. Och det är en av våra volontärer som hör av sig och säger: det verkar jättekonstigt, jag har gått förbi här, jag var ute på promenad och kommer förbi nattcaféet och dörren är öppen så jag går in och det verkar som det sitter någon där inne. Men vi har ju stängt. Vad ska jag göra? Har du ringt polisen? Så, nej, det har jag inte. Ja, men det får vi ju göra då, för att det är någon som har tagit sig in som inte ska vara där uppenbarligen då. Så vi ringer polisen och jag tar mig dit och samtidigt med polisen så går vi in och mycket riktigt så sitter ju en utav våra gäster kraftigt påverkad, sovande i en fåtölj. Och han har ju tagit sig in fast han inte ska det då. Och till följd av det här så blir ju jag kallad som vittne sedan. Vilket ju som sagt var ganska märkligt. Även om det då, ja, det var ju inte så svårt egentligen. Men att sitta där i den här miljön och så sitter han där som då är åtalad liksom och så sitter jag och så får jag massa frågor om vad var det egentligen som hände, såg du vem det var och så vidare. Lite sådär speciellt. Jag läste på sidan Sveriges domstolar vad man ska tänka på när man blir kallad som vittne. Det står så här att vittna är en så viktig uppgift för samhället att den som kallas till en rättegång enligt lag är skyldig att komma och vittna. Det kallas för vittnesplikt. Och så står det: i rättssalen får du avlägga vittneseden. Jag lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen och inget förtiga, tillägga eller förändra. Hela sanningen. Så står det så här också: vittnesförhöret är inget läxförhör. Du ska bara berätta vad du vet om händelsen eller personen som målet handlar om. Det är viktigt att du bara berättar det du faktiskt minns och är säker på. Och slutligen: huvudsaken är att det du säger är sant och att du verkligen berättar allt du vet. På vilket sätt du berättar och hur du uttrycker dig har mindre betydelse. Huvudsaken är att det du säger är sant och att du verkligen berättar allt du vet. På vilket sätt du berättar eller hur du uttrycker dig har mindre betydelse. Ta med dig det när jag går in i predikan. Lyssna här på några som har varit med och upplevt någonting som de vill dela med sig av.
Trända Jesus i årets idol. Ja, det är många troende bland årets idoldeltagare. Så dagen bestämde sig för att åka dit inför lördagsfinalen för att höra hur de använder sig av sin tro i programmet.
Vad jag gör, även om det bara går ut och hälsa på publiken eller vad det är, jag alltid ber och bara, jag lägger alltid dina händer. Tycker det har gått bra hittills?
En sån bön och så bara, åh, snälla lugna mina nerver, snälla hjälp mig.
Allting som händer i ens liv, att jag ens hamnade här, tror jag Gud har en plan för liksom.
Hur långt jag än kommer så är det som Gud har planerat för mig.
Sekunder innan jag går på scen så ber jag en kort bön. Herregud, förbanna mig, snälla. Typ, jag ber så ofta jag kan. Och läsa Bibeln lite då och då.
Be och vittna. Det handlar ju det här om. De vittnar om att de också ber. Att bönen har betydelse i deras liv. Jesus kallar oss att vara vittnen. Inte försvarsadvokater. Brukar jag tänka på ibland. Att jag inte kallar det att behöva liksom stå till svars för precis allting som jag tycker och tänker och tror. Det är liksom inte min åsikt på det sättet som är det primärt viktiga. Utan när Jesus säger, ni ska vara mina vittnen, så handlar det om att berätta, ja, men det som jag upplevt i relation till Jesus. Vi är inte heller kallade att vara hans domare. Det kan vi också behöva påminna oss om. Att han ska döma. Han dömer rättvist. Han vet, han känner oss. Han dömer oss i kärlek och så vidare. Vi kan ju döma och bedöma fast utifrån helt andra premisser ibland och liksom kanske inte så rättvist alla gånger. Så här står det i alla fall. Det är Johannes, en av Jesu närmaste lärjungar, som skriver i början på sitt brev. Då skriver han så här. Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört vid med våra händer, om detta vittnar vi, livets ord. Livet har uppenbarats, vi har sett det och vi vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Det vi har sett och hört, det är vårat ärende. Bevittna. Att se, att vara vittne till, att bevittna något, alltså att intyga sanningshalten i ett dokument till exempel. Vissa händelser och vissa perioder i livet gör ju någonting med oss. Ibland är vi med om sådana där saker som vi bara vill. Vi vill berätta om det för någon annan. Vi kan liksom inte hålla tyst. Det är liksom viktigt för oss. Ibland kan det vara jobbiga saker som vi känner att vi behöver berätta det här för någon. Vi vill dela det med någon för att inte liksom ha det för oss själva. Pandemin var ju en märklig upplevelse till exempel, som gjorde någonting med oss. Och då var vi flera som delade den negativa erfarenheten och så kunde vi prata med varandra om vad gör det här med oss. Ett sjukdomsbesked kan ju också någonting som man, jag måste bara få prata med någon om det här. Man är uppsagd från jobbet. Ja, det är jobbigt där. Kanske inte alltid någonting som är så lätt att prata om, men någonting som jag tror är bra att prata om och dela med varandra. Sen kan det ju vara positiva saker. Det kan ju vara så enkelt att man varit på en konsert som man tycker att wow, det här var häftigt. Håkan Hellström på Ullevi, eller vad det nu kan vara för någonting. Eller kanske att man blir förälskad. Kanske man vill berätta för någon. Konfirmation, är det en sån grej som man vill berätta för någon? Jag vet inte. Olika typer av livsförändringar. Fylla 15, det är stort. Fylla 50, ja. Fylla 80. I olika, liksom, hur man förhåller sig till olika faser i livet. Att bli förälder. Jag minns när vi fick våra första barn. Det var en sån där konstig grej. En människa som man aldrig har sett. Och så kommer den där lilla människan ut. Och så plötsligt så känner man att jag älskar den här människan mer än vad jag överhuvudtaget kan förklara. Och har inte alla fattat hur stort det här är? Har inte alla varit med om det här? Liksom? Och så vill man plötsligt berätta och dela med sig. En kompis till mig sa för övrigt att när han blev förälder, ja, innan så trodde han visste vad det var trött. Men när han blev förälder så förstod han på riktigt vad trötthet var för någonting. Så det kan ju göra någonting med oss. Olika saker vi är med om. Det vi har sett och hört, det är vårt ärende. Har du mött Jesus? Varför tror du i sådana fall på Jesus? Eller om du inte gör det, varför inte? Hur kommer det sig att du fick en tro på Gud? Eller hur gick det till när han kom in i ditt liv? Och jag tänker att det här ser ju så oerhört olika ut. Och det är lätt att jämföra sig med andra och tänka att men, min berättelse eller min tro ser ju inte ut som hans eller hennes. Så frågan är min, är det värt någonting det som jag har? Och då tycker jag det är rätt gott att se att i Bibeln så är det väldigt olika. Det skiljer sig åt. Petrus och Andreas till exempel, de satt på jobbet. De var fiskare, de satt där med nät och nyfångad fisk och allt vad det var. Och så plötsligt är Jesus där. Och så säger han, vill ni följa mig? Ja, det vill vi nog. De hade hört talas om Jesus förut, men det var liksom inte i kyrkan utan på arbetsplatsen som de faktiskt möter Jesus och får ett förvandlat liv. Nikodemus, han var ju präst, han var skriftlärd, han hade studerat väldigt mycket, men han söker upp Jesus på natten. Förmodligen för att komma lite i skydd av mörkret, för att inte alla ska se och förstå att han tar sig till Jesus. Sen var det ju, det var väl på natten, de hade tid också kanske att mötas där. Men för ett samtal som blir starten på ett förvandlat liv för Nikodemus. Det står om en samarisk kvinna som hämtar vatten. Återigen mitt i vardagen, fast ändå väldigt speciellt, för hon går ensam mitt på dagen till den här brunnen. Och där sitter Jesus. Så blir hennes liv förvandlat. I möte med Jesus, när hon är där. Och det är Jesus till och med som börjar med att säga: jag är törstig, har du någonting? Kan du bjuda mig på vatten? Och så får hon ett personligt möte. Zacchaeus, det är ju roligt med honom. Man skulle fråga honom: hur mötte du Jesus egentligen? Nej, vet du, jag satt i träd. Du är det fullvuxna gubbe, satt du i trä? Jag är ju ganska kort. Ja, men, jo, och så skulle Jesus komma och så klättrade jag upp i ett trä. Jaha. Och vet ni, när Jesus kommer så stannar han givetvis under trädet. Och så tittar han upp och så säger han: jag vill komma hem till dig. Idag vill jag gästa ditt hem. Och så får Zacchaeus klättra ner och så kommer de hem, kommer Jesus hem. Och hans liv förvandlas. Hon har varit en girig tullindrivare, så blir han plötsligt: ja, men har jag tagit ut för mycket så vill jag ge tillbaka. Hans liv förvandlas i möte med Jesus. Och så har vi den här kvinnan som förnedras offentligt, som släpas fram inför, som är dömd, liksom kastas framför Jesu fötter, och de är beredda att kasta sten på henne. Och Jesus bara säger: den som utan synd kastar första stenen. Och så vet ni, de droppar sina stenar och går därifrån en efter en. Och kvar är Jesus och kvinnan. Och så får hon sitt liv förvandlat. Olika berättelser. Hur ser din och min berättelse ut? Jag tänker att för någon så har tron funnits där mer eller mindre som barnsben. Man har vuxit upp och tron har liksom blivit mer och mer ens egen. Man kanske har tagit olika beslut under resans gång. Men det är liksom en lång process där hela livet är involverat. Och för någon annan så är det kanske att man i desperation har ropat till Gud. Man har varit i nöd och ropat och så har Gud gripit in och gjort någonting. Och så har man fått sitt liv förvandlat. En del läser Bibeln och blir övertygande bara i mötet med bibeltexten, för att det är som att texten blir levande. Och så finns det andra som liksom stångas och måste fråga och söka och forska och fundera och verkligen liksom, för att på något vis kunna komma fram till att det här är sant. Jesus finns på riktigt. Tron kan vara självklar för någon och samtidigt kan det vara väldigt svårt för någon annan att känna tillit. Vi närmar oss de här grejerna på väldigt olika sätt. För någon så känns det väldigt mycket och väldigt ofta. Åh, jag känner Gud jättestarkt. Och för någon annan så kanske det inte alls är så mycket känslor involverat. Men jag vet. Jag vet att Gud är med, oavsett vad jag känner eller tycker. Att uppleva Gud, att bevittna, att vara med om någonting. Bevittna består ju av två ord då. Be och vittna. Att be. Alltså detta med tro är ju inte alla gånger så jätteenkelt. Och att dela sin tro med någon annan kan ju också vara ganska utmanande. Människor vill inte lyssna. En del opponerar sig och motstånd och säger: men det kan du inte tro på. En del kanske till och med hånar. Vi vet att det är människor på andra ställen i världen som förföljs för sin tros skull. Och ibland kanske vi själva fegar ur och håller tyst. Men då är det så att bön och vittnesbörd, liksom, bön och detta att dela sin tro, det hänger ihop. Därför att när vi känner så där att jag vet inte riktigt, jag klarar inte det här själv, Gud hjälp mig, då är vi på rätt plats. För att det inte är meningen att vi ska klara det själva, utan tanken är ändå att vi ska komma till Gud med de här känslorna. Av att vad kan vi göra? Hur ska jag göra? Hjälp mig Gud. Och när man läser det nya testamentet och i synnerhet i apostlagärningarna så märker man hur bön och mission, alltså bön och tjänst, hur det tydligt hänger ihop. Följ med mig här. Och här är det ju så att lärjungarna alldeles nyligen har blivit ställda till svars för sin tro. De har blivit fängslade och till och med pryglade. Och så har de sagt till dem: ni får inte tala om den där Jesus. Och sen när de söker upp församlingsgemenskapen, då ber de tillsammans. Och detta är vad de ber. Ja, de gaddade verkligen ihop sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus som du har smort. Herodes och Pontus Pilatus gick samman med hedningarna och Israels stammar för att utföra det som du med din hand och ditt beslut hade förbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och så fortsätter de. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande och tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. När de hade bett skakades platsen när de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Det börjar med: hjälp Gud, vad ska vi göra? Se vad de gör med oss. Vi vet inte, våga, vi kan, vi... Och samtidigt så går det över i: hjälp oss att fortsätta göra det här. Och så fyller Gud dem med kraft och frimodighet att fortsätta dela evangeliet. Bön för mission, bön för rörelse, för en Jesusrörelse. Ge mig frimodighet att berätta. Hjälp mig att vara ett vittne bland mina vänner. Och när vi läser om bön, väldigt mycket i Nya Testamentet, så handlar det inte så mycket om mina egna behov. De finns ju där också. Vi får ju komma till Gud med allt. Alla våra önskningar. Men väldigt mycket bön handlar om att be för dem som ännu inte känner Jesus. Att be för sjuka, för att de ska få uppleva att Gud är på riktigt. Alltså väldigt mycket bön handlar om mission i tjänst för Gud. Och sanningen är ju den att bön, det gör någonting med oss. När vi tar tid i bön så påverkar det oss. Gud påverkar oss. Han rör vid oss. Och bön drar oss in i det Gud gör. När vi närmar oss Gud så närmar sig han oss, och då är det som att det öppnar upp. Vi kanske får en blick för det som Gud gör, som vi kanske inte annars ser. Men plötsligt så börjar man tänka på andra människor på ett annat sätt. Jag ska be för henne. Jag ska nog göra det här. Och faktum är att bön förändrar omständigheter. Där det kan verka helt stängt kan Gud plötsligt öppna en möjlighet. Om jag trodde ju verkligen att jag skulle göra detta. Och så ber man och så märker man hur Gud bara: ja, fast jag har något annat här. Och så kan bön förändra omständigheter på det sättet. Det vi håller på med i kyrkan, det är ett fullständigt omöjligt projekt. Det går inte att organisera fram. Det går inte att konstruera, arrangera, knepa och knopa och fixa. Och om vi gör så här så blir det ett önskat resultat. Vi kan inte frälsa någon, vi kan inte hela någon, vi kan inte upprätta, eller de här sakerna som vi pratar en del om i kyrkan. Det är omöjligt för oss människor, men det är fullt möjligt för Gud. Och det är så det ska behöva vara, därför att om det hade varit möjligt för oss att göra allt det här själva, ja, men då hade vi ju bara varit ett mänskligt projekt. Då hade vi ju bara varit som vilken annan förening som helst. Men nu är det inte möjligt för oss, utan vi behöver hela tiden komma till Gud och be om kraft och hjälp och vägledning och så vidare. Den andra delen i detta ord då är ju ordet vittna. Be och vittna, det har vi ju redan varit inne på. Jesus säger: ni ska få kraft och bli mina vittnen. Apostlarna, alltså Jesu vänner, säger: vi kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och Paulus skriver senare: var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Alltså det ligger i den kristna trons natur att vilja ge det vidare som vi har fått. Att berätta det som Jesus har uppenbarat för oss, det vi har sett i mötet med honom, det vill Jesus att vi också delar med andra. Och då är det ju precis som i den här rättegången. Det handlar inte om att lägga till eller dra ifrån, inte att försöka förstärka sin berättelse och göra den mer häftig. Jag vet ett tag när jag var ung och lyssnade på flera stycken som hade haft oerhörda problem med missbruk, och så tog de emot Jesus och så blev deras liv totalt förvandlad. Och så tänkte jag nästan: jag behöver nog bli missbrukare först innan jag kan bli en kristen, för det verkar ju, jag har ingen sån där. Nej, men alltså, precis som jag sa förut, våra berättelser ser olika ut. Och jag tänker så här: räcker det för dig, funkar det för mig, så kan det säkert räcka för någon annan också. Ja, men för mig var det en process. Mina föräldrar var kristna. Jag såg i deras liv någonting som jag också ville ha mer utav, och jag mötte ledare i kyrkan som gav ett tydligt exempel, som på något vis visade på ett exempel som jag tänkte, men det där, det verkar ju funka, det verkar vara på riktigt, och så har det fått utvecklas successivt under livet, och så har jag sagt mitt eget ja. Alltså din och min berättelse ser olika ut, men den är liksom lika viktig. Enkelt, ärligt, äkta, personligt. Paulus, han hade ju läst och studerat. Han var skriftlärd. Han hade suttit vid läraren Gamaliels fötter. Han hade status i samhället. Han hade positioner. Han hade alla de rätta förutsättningarna i det samhälle där han levde. Och så möter han Jesus. Och då säger han plötsligt, allt det där som tidigare var en vinst för mig, det räknar jag nu som skräp. Som en ren förlust. För det här som jag har hittat i Jesus är så mycket mera värt. Trots vad han hade, så hade han ändå någonting som han saknade och som han fick i mötet med Jesus. Och så tänker jag på den här blinde mannen. Det finns ju många sådana här sköna berättelser i evangelierna. Men jag tänker på den här blinde mannen som blir botad av Jesus. Och efteråt så är det ju människor som känner igen honom. Men det är inte du som... Hur kan du gå omkring så obehindrat? Du var ju blind förut. Vad är det som har hänt? Vem är det som har gjort det här? Och han lite så här, jag tror att han hette Jesus. Okej? Okay? Och vad betyder det då? Det vet jag inte riktigt. Det får ni nog fråga honom om. Ja men, du kan väl inte bara... Ja men ett vet jag, säger han. Att förut var jag blind. Och nu kan jag se. Och det var hans berättelse. Inte en massa fakta. Inte alls som Paulus. Paulus kunde ju liksom nästan med sitt resonemang övertyga människor om att Jesus var den han är. Men den här killen kunde ju bara, jag var blind nu kan jag säga. Och hade inte några direkta teologiska funderingar kring det. Och slutligen, Johannes, lärjungen, som följde Jesus, som levde tillsammans med Jesus när han gick på jorden. Han var tillsammans med honom i 3 år. Han var med när Jesus mättade flera tusen människor. Han var med och såg när Jesus gick på vattnet. Han var med när Jairos dotter blev uppväckt ifrån de döda. Han var med och såg under och tecken i mängd. Sånt som vi kanske på ett sätt bara kan drömma om. Och han skriver om det här. Men det är någonting som sticker ut. Det är någonting hos Johannes som är viktigare. Jag menar alltså, han var med vid korset. Och han var vid den tomma graven. Han mötte den uppståndne Jesus fysiskt. Och så skriver han, så älskade Gud. Det är hans. Det är det viktigaste för Johannes. När Johannes skriver om sig själv så skriver han, jag är den lärjunge som Jesus älskade. Där är hans identitet. Vetskapen om att jag är älskad av Gud. Varför Johannes? Varför följer du Jesus? För att jag är älskad av Gud. Jag har sett det. Jag vet det. Att han älskar mig. Och då kan jag inget annat än att ge min kärlek tillbaka till honom. Ska vi be tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du möter oss där vi är. Som de vi är. Med de förutsättningar vi har. Och du har känt oss allt sedan vi blev till. Tack för att du har varit med, men tack för att du möter oss på så olika sätt. Och jag ber just nu att du skulle öppna oss för dig. Att vi än en gång skulle kunna få vara med och på något vis se och förstå att du är på riktigt. Tack för att vi får komma till dig. Vi får be för vår egen situation, men att vi också får be för de människor som inte är här, eller de människor som inte har samma förutsättningar som vi. De människor som inte känner dig, Herre, men vi längtar efter att de skulle få uppleva din kärlek. Använd oss, Herre. Visa för oss vad vi kan göra, vad vi kan säga, hur vi kan dela våran berättelse med de människor som finns i våran närhet. I Jesu namn. Amen.